Hur många möten har du redan haft den här veckan? Möten som verkligen hade kunnat vara ett mejl. Där sitter ni i en sorts samlat datarum framför varsin skärm. 4-8 personer med brokiga bakgrunder och hackig mottagning och försöker förstå vad ni gör här. Någon anländer lite sent, helt oförberedd, och någon annan tar upp alldeles för mycket tid med en fråga som alldeles uppenbart inte hör hit. Och en av er, du själv, bestämmer sig för att ifrågasätta precis allt som alla andra tar upp. Och när ska ni egentligen avbryta och vara klara? Minuterna bara rinner iväg. Du lyssnar på Dumma människor med Lina Thomsgård och Björn Hedensjö. Idag om digitala möten och möteskultur generellt. Ska våra liv verkligen ätas upp av oändligt antal timmar fruktlösa, tidslösande och själadödande sittningar i grupp som vi valt att kalla möten? Eller finns det en annan väg? Kanske rent av sätt att ha möten på som faktiskt fungerar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden, eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar, så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Jag skulle säga att dåliga möten och en dålig möteskultur och hur pass utbrett det är med det är en av de viktigaste saker som gör att jag känner att jag vill vara fri och egen.
Ja, för vi får bestämma själva ganska ofta.
Jag testade var anställd ett tag på ett företag som hade en väldigt dysfunktionell möteskultur. Det var väldigt, väldigt mycket möten. Alltså väldigt mycket. Säg en tredjedel av arbetsveckan tillbringades i möten. Och det fanns en sån här idé om att genom att hänga tillsammans på det här sättet så kommer vi bygga en gemensam kultur. Och man var så här, okej, fast det här är inte relevant för mig att liksom en annan avdelning sitter och berättar om något som de gör som jag är helt ointresserad av och inte heller behöver ha information om. Men, ja, men det är ändå bra om du är med, Björn. Alltså det var mycket så. Och då var det bara att sluta efter ett tag. För jag får en sån här existentiell stress. Så att här sitter jag i
men det är ditt liv.
I mitt enda liv.
Ditt enda liv. Vi har bara 4000 veckor på oss i det här livet. Vet du, det är inte speciellt många minuter. Och de där minuterna ska inte ätas upp av meningslösa saker.
Faktiskt. Så att då var det tack och hej. Och det där tror jag att så har många det. Och vad ett dåligt möte kommer vi att prata om idag.
Men vi kommer väl också prata om bra möten och hur man skapar dem.
Ja, absolut.
Bra. Så inte bara ett, jag tänker, jag är så opeppigt intro här. De kanske stänger av. Man kan inte höra mer om dåliga möten.
Nej, precis. Men vi kan prata om varför har man möten. Och jag menar, det finns ju massa goda skäl till det. Jag tänker på det här med, minst begreppet social facilitering.
Känner igen det från alla mina vänner som har pluggat på så här, Hyper Island och Kaospiloterna. Facilitering. Men jag minns inte exakt vad det här är du pratar om.
Det är den här effekten då att vi skärper oss egentligen tillsammans med andra. Eller att andra, bara närvaron av andra lyfter oss på olika sätt. Och alltså man får stöta och blöta idéer och bli kreativ och få nya perspektiv på problem. Och, jag menar, det finns ju bara en otrolig massa saker som man kan göra med ett möte. Alltså man fattar ju varför de finns. Men idag kommer vi problematisera massor. Och jag tänkte att vi ska börja med att prata om online-möten eller videomöten. Det har kommit ganska mycket studier om det där. Och det har varit roligt att läsa om det. Alltså hög igenkänning. Minns du när de här videomötena blev en grej?
Ja, nu under pandemin.
Just det.
Alltså innan dess så var det ju en väldigt exotisk företeelse när det liksom några sitter i den här staden, några andra i den här staden. Skype business. Alltså det var liksom en specialare. Och nu, det gick ju på några månader. Så lärde sig alla generationer. Laddade ner de här apparna och var liksom plötsligt där.
Jag läste här nu att Zoom till exempel, som är en av de här stora aktörerna, de gick från 10 miljoner användare till 300 miljoner.
En liten aktie skulle vi ha köpt.
Ja, på nolltid. Så att det hände ju väldigt mycket där. Och det blev ju då en ny sorts beteende som blev lite så här standard för folk. Alltså man fick ägna väldigt mycket tid åt något helt nytt. Och då uppstod ju en massa roliga sådana här... Vi har liksom en ny social arena där vi inte
just
har någon riktigt färdig etikett
det,
och så.
Just det, man, så här, högre i rulltrappan, alla såna där saker. Bara, vänta, hur gör vi nu då?
Ja, och då har jag läst en sån här sammanfattande översiktsartikel om forskning som har kommit på videomöten. Som heter Virtual Work Meetings During the COVID-19 Pandemic, The Good, Bad and Ugly. Där man har utvärderat det här med videomöten och så, ur massa olika aspekter och hittat massa problem med dem då.
Vad duktigt av dem att göra det så här snabbt.
Ja.
Alltså det var ju nyss.
Det var ju nyss, ja. Precis, men jag tror att just det här att det blev verklighet för typ alla, att sitta hålla på så mycket, eller alla i tjänstemannayrken i alla fall då, så blev det väldigt stort intresse kring det här också då. Okej, ska vi börja med en liten problemlista?
Ja, vad har vi för negativa grejer med digitala möten.
Ja, vi har det här som kallas Zoom-fatig, som någon typ av övergripande rubrik. Alltså så här videomötes-trötthet. Vad beror den här fatigen på? Och då har forskarna nördat loss något så in i bängen. Mm. Till exempel Bailenson 2020 som kikade på det här med prolonged eye gaze. Alltså att man tittar i ögonen på en annan person på ett sätt som är lite onormalt.
Där vill jag hävda att det man gör är att man inte tittar i ögonen.
Mm.
För att man väldigt sällan tittar in i den lilla kameran som gör att det upplevs som ögonkontakt för andra. Utan man tittar på sitt eget plyte.
Aha.
Vilket gör att det liksom blir lite off.
Det kan nog vara lite olika. Det är för att du älskar ditt eget plyte så mycket.
Ja, men det finns ju ingen annan att kolla på. Alltså det finns de andra. Men jag menar, du tittar ju i ingen webbkamera tittar du på de andra.
Nej, just det.
Alltså blicken. Kameran är på ett annat ställe än dina egna och alla andras ögon. Ja. Vilket gör att om jag pratar och tittar på alla andra i mötet så upplever de inte att jag tittar på dem. Utan de upplever att jag tittar strax under.
Precis, men det är ändå någon typ av liksom blick som är riktad åt ett håll väldigt länge.
Ja, sant.
Och det är väl det som han menar då, Bailenson, att det blir en typ av stirrande som inte är...
Normalt.
Normalt.
Nej.
Eller som vi inte riktigt är skapta för eller så.
Negativa grejer med digitala möten. Punkt nummer två.
De vi möts med kan upplevas som för stora eller för nära. Alltså deras ansikten eller kroppar eller vad det nu är man har där i andra änden.
Mm.
Alltså att det kan bli en upplevelse av att det här är en person som är inom min intimzon på ett sätt.
Ja, jag fattar. För hade det varit ett möte så är det en viss distans. Och sen på skärm om någon har ett stort ansikte, alltså nära bild, så blir det...
Sitter väl nära kameran eller så.
Ja, just det.
Och de skriver till och med här då, Morris 2020 och någon annan studie då, att det kan trigga någon typ av... Alltså ett påslag åt kampflykthållet.
Ah, att det blir ett intrång på gång här.
Ja, det är ett intrång på gång. Alltså man känner sig lite attackerad då på något sätt. Och att det också kan vara utmattande då. På en helt omedveten nivå förstås.
Och nummer tre på listan. Här är allting nice,
bara kom du hit. Att de här mötena kan vara en sån information overload, kognitiv överbelastning.
Mm.
På olika sätt. Och kommer du på, vad kan det vara som... tvingar hjärnkontoret att jobba extra hårt.
Att det är mycket information som förmedlas, kanske. Och att man inte får hela... Alltså fysiska möten, även om jag inte är jättefan av dem heller, har man ju en hel kropp att prata med. Och man känner av rummet, känner av hur saker och ting landar. Men här så blir det jävla rabblande, avrapporterande.
Ja. Det de lyfter här då, det är att... Alltså du har ju till exempel, om det är väldigt många på ett möte, så de här små boxarna med personer liksom hoppar fram och tillbaka.
Ja, just det, just det.
Sådana saker. Man behöver fundera på vem var det som sa det och vem är det som pratar nu.
Och just det. Och någon ska slå på en mick eller inte. Alltså sånt där stress också.
Ja, och sen så kan ju pågå saker i bakgrunden också. Det var några roliga sådana stories som kom ut under pandemin. Det var ju faktiskt lite jobbigt, tyckte jag. Det var en... journalist på New York Times, kanske New Yorker, som hade stackaren. Alltså han onanerade under
det. Nej, det där.
Det minns du eller?
Oh.
Han trodde att mötet var slut, men det var det inte. Och han hade liksom mutat andra så han hörde inte att de var med.
Åh gud.
Och sen så det konstiga var ju då att han, alltså han fick, han blev, jag vet inte om han fick sparken, men han blev i alla fall avstängd.
Men sparken ish, ja precis. Ja,
och det är så här, fan ska man inte ta hand om den stackaren istället?
Nej, alltså jag tycker att det var allt var fel i det där.
Ja.
Alltså, den som är minst fel var han.
Ja.
Jag tycker att hela eftermälet var det, alltså så här, alla skulle kliva runt, var moralpoliser till höger och vänster.
Just det. Ja, men information overload i alla fall var den punkten.
Och nästa punkt på listan över varför tycker att det är bökigt med digitala möten.
En besvärande självmedvetenhet uppstår.
Ja, fy.
Du var inne på det lite grann, att man ser väldigt mycket av sig själv.
Vidrigt.
Och jag undrar om inte jag hörde någon sån statistik om att skönhetsoperationer ökade.
Just det.
Efter det här, i samband med det här. Man tror att det hängde ihop helt enkelt.
Ja.
Att folk fick syn på sig själva på ett nytt och besvärande sätt.
Aldrig någonsin har behövt stirra in i liksom hängande hakor eller trist läpp eller fnasig frisyr så mycket som under de här åren.
Just det, precis. Google Meet, jag blir mest på Google Meet. Inget annat.
Och nästa punkt på listan är varför de jobbiga.
Att man får för lite information.
Mm.
Och för ett tag sedan, alldeles nyss, så att man får för mycket information. Rörigt och lurigt. Men det jag menar här är, eller det forskarna menar här, är att man får, jämfört med såna här möten fysiska,
ja,
så får man ju väldigt mycket information med andra sinnen också.
Ja, precis.
Känsel, lukt och så vidare. Och så tar de upp en väldigt viktig sak då som jag har faktiskt tänkt på. Och det är det här att man får ju väldigt lite information om det sociala samspelet i en grupp.
Ja, men exakt. Man får ingen som helst kontroll över hur svängigt det är.
Nej.
Så att lyssna någon, trivs de? Var det här kul det jag sa?
Alltså,
det...
alltså dels det förstås, ja. Precis, man får inte någon feedback på det man själv säger. Eller ja, men, man får inte så tydlig mellan... feedback på det man själv säger. Men också att man inte, man förstår till exempel inte vem som är viktigast i ett,
nej, just
i ett gäng.
Det, just det.
På ett sätt som man väldigt naturligt brukar förstå på ett fysiskt möte. För att då brukar andra mötesdeltagare titta på den här viktigaste personen. Alltså man får inte såna här sociala ledtrådar, till exempel mot vem blickarna riktas och så vidare.
Det är ju väldigt kul. Björn, du och jag, vi föreläser ju en del på arbetsplatser, och där är det ju väldigt ofta så att den som är vd för väldigt stora organisationer också är med.
Mm.
Och det är så kul hur det där med ens fördomar, att så här, det verkligen är så, även om personen i fråga inte gör speciellt mycket väsen av sig, så är det verkligen så att sekunden den kommer in i rummet så är det så här, och folk sträcker lite på sig, tittar och pratar tystare eller pratar högre. Eller liksom, det är så otroligt. Det är en stor social dans.
Man ser på alla andras reaktion,
ja, exakt.
Att vd kommer in i rummet.
Ja, ja. Mm. Gud vad det skrattades åt just de där skämten. Eller liksom,
Just det, vi har väl pratat om det förut tror jag, i något poddavsnitt för otroligt länge sedan, men när man själv var chef, den lite så här deppiga insikten om att folk skrattade mer åt en skämt efter att man hade liksom klivit upp ett pinnhål. Och jag tror inte ens att det behöver vara medvetet hos någon som skrattar mer åt chefens skämt, utan det är bara att det på något sätt blir lite roligare för att den här personen är viktigare inom citationstecken i ens liv helt plötsligt.
Och, just, och det försvinner ju i skärm, där ser ju inte jag på samma sätt. Nej.
Precis, och det finns, de här forskarna tar upp någonting som kallas Media Naturalness Theory, som bygger på Darwins evolutionära principer då, om hur vi, vad vi behöver i kommunikation för att den ska funka riktigt. Vilken typ av kommunikation vi är skapta för. Den ska uppfylla 5 kriterier för att vara liksom optimerad då.
Mm.
Och det första är att man är på samma plats eller i samma fysiska space.
På den.
Ja. Och att man ska ha synkronicitet, alltså en omedelbar synkronicitet, att man liksom väldigt snabbt ska kunna utbyta kommunikativa små signaler till varandra.
Just det.
Och det försvinner ju också rätt mycket.
Ja, man pratar i munnen på varandra, eller man liksom, vem, var det du eller var det jag eller vem?
Möjligheten att observera och uttrycka ansiktsuttryck, och det kan man ju fortfarande göra ganska bra i videomöten då. Och att uttrycka och observera kroppsspråk. Och slutligen att uttrycka och lyssna till tal. Och det är ju flera av de här punkterna som försvåras.
Ja, visst. De enda tre som fortfarande är giltiga försvåras faktiskt.
Ja, så att i det perspektivet är det inte så himla konstigt att det är en del som blir lite knepigt då.
Och nästa punkt på listan är varför det är så himla jobbigt med digitala möten.
En hög grad av multitasking förekommer. I en studie här, Kao et al. 2021, så visade sig att en tredjedel av deltagarna mejlade ibland.
Man sitter med sina mejlfönster eller någon Twitterfönster eller någonting öppet bredvid.
Brukar du göra det?
Alltså det var ju vad jag tyckte var så himla fiffigt i början. Jag bara, gud vad bra, nu kan man vara i ett möte och samtidigt.
Ja.
Men det var innan vi hade spelat in avsnittet om multitasking, där jag fick lära mig att vi är komplett usla på det.
Precis, och i samma studie där säger 15% säger att ja, jag multitaskar men det ökar min produktivitet. Medans 36% säger ja, jag multitaskar men det försämrar min produktivitet.
Ja.
Så att, lyssna gärna på vårt avsnitt om multitasking. Mm. Sök på dumma människor multitasking så kommer ni hitta det.
Det är en riktig ögonöppnare, game changer, dra ner brallorna. Ett besvärligt avsnitt för oss som tror att vi kan göra flera saker samtidigt.
Och baserat på den kunskapen som vi pratar om i det avsnittet, så har jag för egen del helt slutat med multitasking i möten. Jag sitter och försöker vara med verkligen.
Ja.
Jag tycker också att det blir roligare då.
Det är sant, man investerar lite mer.
Så att folk håller på med mycket multitasking-beteenden i de här online-mötena som man inte gör i fysiska möten. Och det är inte bra helt enkelt. Och sen så har vi ytterligare en punkt här då.
Ja, och vad är den då?
Jo, att det är jobbigare för småbarnsföräldrar.
Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
Mm, precis, ett par studier här som hade kikat på det. Ja, men det är många som tycker att working parents complained more of Zoom fatigue and having too many meetings or perceiving meetings as intrusive. Att det blir en upplevelse som påfluget. De kommer in i en liksom kaosartade vardag då, där lite vad som helst kan hända.
Får jag bara tillägga att jag tänker att det inte bara heller är jobbigt för att barnen är i samma lägenhet, rum och kan avbryta. Utan även om barnen är på förskolan så upplever jag att jag har lite mindre tolerans för allting som slösar med min tid. Alltså hela mitt liv sen jag blev förälder är liksom, ta med, men det där som du sa också, ni hade en regel hemma att så här, så fort man går från ett rum till ett annat så ska man ta med sig någonting som behöver förflyttas mellan rummen. Mm. Alltså allting är inte endast liksom sopa, smulor, plock, vika, filt. Det, ja, man gör det, hela, det är en liksom effektivitetsnivå som är helt sjuk. Och att då sitta framför en skärm och bara lyssna och inte samtidigt kunna liksom städa eller fixa eller göra mötet riktigt effektivt. Mm. Det är störande. För visst, du upplever också att du blev en mer effektiv människa av att bli förälder.
Gud, det är himmelen, ja.
Ja, och det tror jag att samtliga ineffektiva sysslor är lite jobbiga då.
Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals?
And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change?
I would be surprised if they do.
Det var det från den här forskningsöversikten. Ah. Men sen så hittade jag också en annan studie, en kvalitativ studie. Mm. Jag skulle bara vilja ta upp det här för att det var så himla kul bara. Mm. Där de hade liksom gått lite mer på djupet, djupintervjuat massa zoomare och videomötespersoner. Mm. Och bland annat frågat dem om your pet hate when it comes to online meetings.
Oh,
alltså
roligt.
Era så här etikettsbrott som ni bara triggas allra mest av i såna här videomötesammanhang. Och det var bara roligt att läsa folks svar. Och då var det bland annat lurking, alltså sådana som är med i mötet utan att ha videokameran på.
Ja, nej fy, det är ett sånt brott.
Det tycker du?
Ja, men det som vi har ju några gemensamma vänner som finns på Instagram men som aldrig någonsin lägger upp någonting själva utan bara sitter där och så vet man att de kommenterar och tycker och skvallrar men de bjussar inte själva.
Nej.
Och det strider ju mot någon grundläggande liksom
reciprocitetsnorm.
Ja. Ja, exakt.
Att man ger och tar, precis. Mm. Sant. Det var någon som jämförde det med att gå in på ett fysiskt möte med en papperspåse över huvudet.
Ja, och jag tycker att om man behöver köra utan bild så tycker jag att man precis säger, hörni, jag kommer, bara så ni vet, så tar jag bort kameran nu ett tag för nu ska jag förflytta mig från, eller jag kommer
av det här och det här skälet.
Ja,
jag behöver förflytta mig eller jag har för dålig bandbredd eller vad det kan handla om.
Ja, för annars så tar man sig friheter som inte andra gör. Och det tycker jag är orättvist.
Just det, så att det var en sån grej som många då retade sig på. Jag nämnde multitasking tidigare, det var en annan grej som många tyckte var väldigt oartigt.
Man märker att folk sitter och liksom knäppet i brevet.
Yes, alltså jag måste säga, eftersom jag vet att multitasking inte finns egentligen, alltså man kan inte vara på två ställen samtidigt, då vet ju jag att om Jocke sitter och liksom knapprar medan jag pratar och det inte är så att han antecknar det jag säger, så lyssnar inte han.
Nej, exakt.
Och det reagerar jag inte positivt på.
Jag hade senast idag förmiddags ett möte där jag kom på det, att nu kanske han tror att jag multitaskar, så sa jag det att det är så roligt för mig har nu multitasking, det har en helt annan betydelse.
Ja.
Det vill säga, då kanske han tror att jag multitaskar, förut hade jag tänkt att det betydde att då tyckte han att jag var en effektiv typ. Och nu istället så var det som att han anade att jag begick ett brott. Men i alla fall.
Mm-hmm.
Och då så sa jag det. Så bara så du vet, jag gör här bredvid nu och tar anteckningar. Och sen när mötet var slut så sa jag så här, det här är vad jag har antecknat.
Mm.
Och så gick jag snabbt igenom. Så att han inte skulle tro att jag hade gjort något annat.
Ja.
Mm. Och det gick mötet också ganska snabbt. För att han visste att jag satt där och liksom knapprade.
Kameraproblem av olika slag och då menar jag inte i första hand liksom tekniska problem utan mer hur folk använder sina kameror.
Mm.
Fast det var i alla möjliga typer av kommentarer i den kategorin. Men det är många som sitter och low-key kokar över risiga vinklar och sånt där.
Ja, just det.
Vad kallades det? Floating heads at the bottom of the screen. Alltså sådana här som ligger liksom väldigt långt ner. Kanske så här hakan,
bubbly, bubbly.
Hakan och munnen är liksom under skärmen och så. Så att det var en sån grej som folk kunde störa sig på då.
Floating face.
att äta under mötena. Det var lite blandad kompott, för att det var också så här att om man lägger ett möte under lunchen, då får man förhålla sig till att jag behöver äta då. Eller om vi har väldigt mycket möten, så får man förhålla sig till att man behöver äta i mötena. Men det var ju också många som inte ville ha en knäckemacka i örat, så att säga.
Just det, får man väl också muta sig, ganska viktigt.
Ja, just det. Precis. Och sen så folk som har mikrofonproblem, och då i bemärkelsen typ mutar inte och mutar lite vid fel tillfällen. Ja. Otroligt kul det här med tidningen Bulletin, som den här högertidskriften, som hade några väldigt stormiga och sedermera publika Zoom-möten där det liksom mutades till höger och vänster och folk mutade varann och sådana saker. Det blev väldigt kul att lyssna på, men det var säkert inte så roligt att vara med i mötet.
När bestämde vi att ni skulle kasta ut mig?
Och jag har förklarat för dig gånger att jag är medlem av den här reaktionen också. Okej?
Okay?
När jag försökte stoppa, då bestämde jag inte dig, Ivar. Jag bad dig inte avbryta mig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Det här var en studie som publicerades i den förnämliga tidskriften Nature 2022, som kikade på online-möten versus fysiska möten och hur det påverkade kreativitet.
Mm.
Har du några spontana tankar där?
Att jag inte är säker på att jag varit på så många online-möten som har känts kreativa. Varför vet jag inte. Typ att insatsen är lägre.
Ja.
Att jag är lite slappare.
Ja.
Och lite mer rastlig. Alltså lite så här komma till skott.
Inte så engagerad.
Liksom. Nej, exakt. Nej.
Ja, men i den här studien då så följde man, hur många var det? 640 tror jag, personer som man parade ihop.
Mm.
Och sen så hade man en grupp som fick mötas online och en annan grupp som fick mötas i fysiska möten. Och sen så fick de en kreativ uppgift som såg ut på det här sättet, att vi har 5 stycken vardagliga objekt, till exempel bubbelplast och frisbees.
Mm.
Och den kreativa uppgift ni har är att komma på så många och så bra nya användningsområden som möjligt för de här prylarna. Och så fick folk sitta och spåna i sitt online-möte eller sitt fysiska möte. Och då visade det sig att folk var bättre i det fysiska mötet. Och hur mätte man om de var bättre? Ja, dels hur många idéer man fick.
Mm.
Men också hade man någon så här oberoende jury som fick bedöma den kreativa höjden på idéerna. Så att till exempel att kasta frisbee för att plocka ner frukt från träd bedömdes som mer kreativt än att ha en frisbee som någon typ av underlag på en picknick.
Mm.
Och då var, alltså det var fler idéer, det var bättre idéer i fysiska möten. Varför tror du? De har en idé om varför till forskarna här, men jag tänkte höra om du har.
Men för att syn och fladdra med händer och visa och sånt där är viktigt, och det försvinner i skärm. Att vara inspirerad av andras idéer.
Mm.
Kanske.
Du är på något här. Alltså, det huvudspår de hade i sin förklaring, det är att man blir lite, alltså man får ett typ kognitivt tunnelseende. Som, alltså man sitter och tittar på den här skärmen.
Mm.
Zip. Jag tittar på en person på andra sidan där genom skärmen. Och det är liksom, alltså det blir en typ av
Liten rumslighet för hjärnan.
Liten rumslighet för hjärnan, exakt.
Det finns ingen takhöjd. Eller rätt sagt, det är liksom inget. Ingen fri fantasi.
Nej, men precis.
Man är låst i den lilla ramen.
Exakt. Det är ungefär så de tänker. Och sen så har man gjort ett liknande test, men ett sånt här field-test, alltså ute i verkligheten. Och då var det med ett ganska stort 1490 ingenjörer i 5 olika länder i Europa, Mellanöstern och Sydasien, som jobbade på något telekomföretag då och som parades ihop slumpvis. Samma typ av upplägg.
Mm-mm.
Och uppgiften blev då att ni ska ta fram produktidéer och sen så ska ni skicka in er allra bästa.
Mm.
Och man kom till samma resultat där. Mm. Att det blev bättre kreativ höjd då när folk fick mötas IRL.
What is this 1 o'clock?
Boardroom availability.
What's that?
It's a meeting to discuss the availability of the boardrooms.
Availability for
meetings.
Right, so this is a meeting to discuss having a meeting.
No, that's at 4 p.m.
So who's this conference call with at 2 p.m?
That's the conference call company. They'd like to have a meeting to discuss the effectiveness of conference calls.
And who's that?
Everyone's in that one.
Okej, då har vi alltså lärt oss att det var en oändligt lång lista på negativa saker med möten. Allt ifrån floating faces till att vi blir rastlösa ja. Och trötta och allt vad det är. Och dessutom blir vi inte mer kreativa.
Det man kan säga om många av de här grejerna är att det är rätt små problem som man typ kan lära sig hantera eller justera ändå, tänker jag. Alltså, jag bara känner själv hur mycket bättre det har gått. Jag har ju en hel del till exempel online-terapi, eller har haft, och det har ju gått bättre och bättre.
Är det det jag tänker? Ska vi prata lite om bra saker med det här? För att när vi nu sätter så här, åh det är jobbigt när någon äter i skärmen eller någon mutar dåligt. Man bara, ah, men det är också ganska jobbigt att sätta sig på pendeltåget i andra änden av stan och få ett passerkort och behöva sätta på sig fina kläder. Alltså, det är ganska mycket som också är jobbigt med fysiska möten.
Ah, ja, verkligen. Plus, jag menar att det här är ett väldigt enkelt sätt att få väldigt mycket av en person. Alltså jag menar, det förekommer ju att man har möten som är direkt härliga.
Japp.
För att man får sitta och möta upp en ljuvlig person på en ganska stor skärm.
Som man kanske aldrig någonsin skulle kunna sätta sig på ett pendeltåg och träffa på andra sidan stan.
Sant. Man kan riva av de här mötena på en kvart. Och de kan ju vara väldigt informationsrika. Jag menar, videosamtalet har ju massor som telefonsamtalet inte har. Alltså man får inte all icke-verbal kommunikation, men man får ju mer icke-verbal kommunikation. Kroppsspråk, ansiktsuttryck och så vidare. Och jag bara tänker på mina ungar då, de föredrar ju FaceTime.
Jaha.
Ja. De ringer oftast FaceTime, eller särskilt en av dem.
Alltså framför telefon eller framför att ses?
Nej, framför telefon alltså.
Ja, just det. Ja. Tänkte.
Hade varit deppigt annars.
Ja.
Så att ändå kanongrej. Tack,
tack tekniken.
Tack tekniken för att de här videomötena finns.
Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to...
Can you hear me, Judge?
I can hear you. I think it's a filter.
It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat.
Då tänkte att vi går in på detta avsnitts andra del som handlar mer om... det här handlar faktiskt både om fysiska möten och online-möten, men vad som är väldigt vanliga problem i en dålig möteskultur och hur man kan få till det.
Ja.
Och du och jag kan sitta här och bara trash-talka möteskulturer i största allmänhet, men det finns faktiskt också forskning som backar upp det här. Såg en tysk studie som hade kikat på ett mycket stort antal möten på europeiska arbetsplatser. Utifrån lite olika kvalitetskriterier då. Och de dömde ut 40% av alla möten som lågkvalitativa.
Men 60 ändå som bra.
Ja.
Bra siffra. Så ser inte mina möten ut, kan jag säga.
Nej, det är nog...
Inte innan jag började kapa större delen
precis.
Av dem.
Jag hade min lärare i organisationspsykologi, en heter Rolf Olofsson, författare och sådär, psykolog. Jag minns att han sa att åtminstone 30% av alla möten på en genomsnittlig arbetsplats kan man plocka bort bara.
Ja.
Bort.
Bort med dem. Bli ett mejl.
Ja, exakt. Och om man följer då de här reglerna lite grann som vi kommer gå igenom nu, så kommer man också att kunna kapa så mycket tid.
Åh, vad bra.
Och kan du förstå vilken så här, alltså om man är nu vd, och bara hur kan jag få upp lönsamheter i företaget här?
Med 30% typ. Eller produktivitet.
Potentiellt, ja.
Säg att jag kunde uppfinna dygn med 30% mer tid.
Just det.
Där mina anställda skulle kunna få jobba.
Så att det finns ju så mycket att vinna på det här.
Ja.
Jag kikade på någonting som heter Doodles State of Meetings Report. Som är en sån här årlig amerikansk sammanställning över. Och då uppskattades kostnaden till $399 miljarder. Alltså kostnaden för dåligt organiserade möten. Och en sak man kan säga att så här, riktigt högpresterande personer man stöter på, jag vet inte om du känner igen det här själv, har ju ofta en ganska låg tolerans för dåliga möten.
Ja, verkligen. Och just det här att så här, ett möte kan vara... Det är inte så här att man per automatik bokar en timma.
Nej.
Alltså varför ska allting vara en timma? Vissa grejer, så här, det tar 20 minuter, varför ska vi då sitta en timma? Det är som att så här, det liksom är nödvändigt att bara för att kanske ens Outlook-kalender fungerar så, att allting ska vara en timma.
Man går verkligen på gamla vanor.
Ja.
Jag pratade med någon häromdagen som hade bara defaultmässigt börjat ändra från en timme till en halvtimme.
Perfekt.
Mycket mer effektiva möten, precis samma output. Halverade mötestiden i ett slag. Nej.
Utan så här, det här kan vi gå igenom på en kvart.
Visst.
Nu är våra lyssnare, de är så otroligt sugna på att veta precis hur man ska göra för att ett möte ska bli bra. Var börjar vi, Björn? Punkt nummer ett.
Se till att syftet med mötet är glasklart.
Alla ska veta vad vi ska göra här.
Ja, alltså de som ska vara med på mötet, de har ingen möjlighet att förbereda sig om de inte är klara över syftet.
Mm.
Och sen så, ja men det syftet måste styra hela upplägget. Alltså om det inte finns ett tydligt syfte, är det ingen idé att ha ett möte. Jag minns att jag hade en sån här, jag lekte med idén att om jag någon gång skulle bli så här vd för ett stort företag. Då tror jag att jag skulle ha någon sån liten, innan man går in i ett mötesrum så måste man skriva vad syftet med mötet är. Mm. Och kan man inte formulera det med en mening eller så, då ska man inte ha mötet. Alltså som en liten pryl bara.
Det är inga frågor där. Vi går rakt vidare till punkt nummer 2.
Vilka behöver vara med på mötet?
Just det. Mm. Både punkt 1 och punkt 2 har jag ju är problem från den där arbetsplatsen du har varit på där man liksom i största allmänhet bara typ att hänga i grupp och prata lite om vad man gör.
Just det.
Alla bara är så
självmedvetna. Alla ska vara med. Vi behöver lära känna varandra och så vidare. Jag tycker att det är ett alldeles för svagt syfte. Då får man ha en kick-off eller ha någon...
Det finns väl en kaffeapparat eller ett fikarum där folk kan få bara känna på varandra och fråga varandra hur de mår och vad de gör.
Det finns andra sätt att främja socialt samspel än att man ska behöva sitta och lyssna på någon så här sprintlistor eller vad det kan vara som man inte har något att göra med.
För det kan man bara säga om nu någon lyssnare tycker att det verkar som att du och jag är fullkomligt asociala personer, Björn. Det är vi ju inte. Vi
pratar
jättemycket när vi är runt och föreläser på vikten av liksom gott samarbete och det här tillsammansgrejen. Men det är inte i meningslösa mötesform som det behöver ske.
Ja, just det. Precis.
Så se till att tänka igenom, vilka behöver vara med här?
Ja, och det är väldigt vanligt att många som inte behöver vara med ändå är det.
Mm.
Och vad finns det för skäl till det? Det finns ju, alltså, ibland kan det vara att man inte, alltså den som bjuder in till mötet kanske inte vill stöta sig med folk.
Ja, just det.
Och liksom tar i lite extra. Vi vill inte att de ska känna sig exkluderade eller så. Men det är ju så att ganska många skulle känna sig ganska glada över att exkluderas från det här mötet.
Nummer 3.
Se till att agendan för mötet är klar och tydlig.
Just det, här är vad vi gör idag. Punkt 1, punkt 2, punkt 3.
Ja. Det är så himla skönt att gå in i ett sånt möte.
Ja, det är underbart.
Så att man bara kan få någon typ av idé om hur länge det här kommer ta och vad som ska göras på vägen då. Och man får gärna bestämma i förväg vilka frågor som ska prioriteras och ges extra mycket tid och så. Sen kan man vara lite flexibel och ibland behöver det ändras och sådär, men att man har en grundidé i alla fall.
Mm, jag bor i vår BRF nu, som jag är med i styrelsen. De är så jävla bra på det där. Det här är det vi går igenom den här dagen. De här fyra sakerna kan vi ta nästa gång. Och alltså, bara prioritera så att det är rätt grejer som man alltid hinner med. Och det blir alltid lagom mycket tid. Och det är så här, att gå på ett BRF-möte går som en dans nu. För att det är inte sådär att det kommer hålla på till midnatt, sen blir det en långkörare om det där, så är det någon i styrelsen som brinner för något speciellt, så där kan vi inte
alltså,
lämna.
Alltså vet du, jag tycker att det är så fruktansvärt att liksom dra över möten och sånt, om det inte är väldigt förankrat så att säga.
Just det.
Alltså jag tycker att det är så grovt, för att det här med andras uppmärksamhet, vilken gåva det är, älskade dumma människolyssnare, att ni nu sitter och lyssnar på mig och Lina.
Nej, helt sjukt.
Tack för det. Alltså, du vet, jag blir så här rörd när jag tänker på att man får airtime och det är liksom en väldigt fin gåva, andras uppmärksamhet, och man ska behandla den på det sättet. Och andras tid. Sådär,
det här tiden ni hade kunnat ha hemma med era barn, men nu ska ni sitta här för vi ska pladdra på lite om något.
I det här ostyriga mötet. Alltså det är grovt.
Det är det verkligen. Nästa punkt på listan.
Bestäm vad mötesdeltagarna ska ta ansvar för.
Under mötet eller innan?
Här tänker jag på i mötet då.
Du Anna, anteckningar. Björn, kan du hålla koll så att vi är klara när vi ska vara klara?
Just det. Sådana saker. Också bara ett sätt att skapa ytterligare tydlighet. Känner du vilket skönt möte?
Nej, men alltså, jag är så sugen på det här mötet. Nästa punkt.
Mötesledaren måste ta kommandot. Det här är mycket vanligt.
Ja, det där är ju också, kan säga, baksidan av den här typen av organisationer där allting är lite där platta, där ingen kliver fram som en ledare utan alla samskapar. Alltså, vem bestämmer när mötet är klart?
Ja, just det.
Vem bestämmer vem ska prata?
Älskar svenska modellen. Mm. Det är fantastiskt med det här platta. Jag tror att det är en stor liksom, förklaring till att det har gått så bra för vårt land ändå. Men
hierarki, det har ändå något.
man måste åtminstone ha en sån hierarki att det är någon som säger att nu öppnar vi det här mötet, nu avslutar vi det här mötet. Nu går vi vidare till nästa agendapunkt.
Ja.
Alltså den typen av styrning behövs. Annars, alltså det blir lätt obetärdigt, och det är inte något fel på folk som trailar iväg i relevanta... Alltså det är ett helt naturligt sätt att prata med andra.
Mm.
Så att vi ska sitta ett möte här helt utan styrning.
Mm.
Och så skulle Liselott här då, den fiktiva Liselott som sitter på min högra sida, bara kanske nämna någonting om vädret. Ja, men så hakar jag på det.
Det är klart att du gör det, för du ska vara trevlig och det är roligt. Alltså, det är liksom, möjliga mekanismer som gör att det är självklart. Ja.
Precis. Men man behöver lite styrning för att det inte ska bli den här extremt liksom, ineffektivt använda tiden. Då.
Och då är det så tacksamt tycker jag när det är i den rollen. Om det är bestämt, att nu är det jag som är ordförande på det här mötet, som jag på Kvinnohistoriska så var underbar Gunilla Togren ordförande, och hon var väldigt bra på att så här, sekunden hon satte på sig ordförandehatten, alltså typ var den som ledde mötet, då var det så här, chup, 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 nästa bra, så det där kan vi ta sen. Alltså så här, på ett sätt som var nästan lite asocialt. Mm. Alltså det vill säga så, det här, så här skulle man inte gjort på en vanlig fika, men det är inte en vanlig fika.
Nej.
Det är andras tid vi hushåller med här nu.
Proffs.
Ja, otroligt skickligt.
Wow.
Ja.
Mm. Gåshud.
Verkligen.
Och varför gör vi inte det här? Ja, men jag tror att det handlar om att man vill inte framstå som aggressiv eller antisocial eller sånt där. Men vet ni vad? Man framstår nog som, alltså jag tror att det är väldigt många som reagerar så här, gud vad skönt.
Mm.
Och det behöver inte vara att man ska stå där och peka med hela handen som de firar, utan bara se till att mötet går framåt.
Ja, och säga så här, nu har vi bara en kvart kvar, vi har fyra punkter, så nu behöver vi hålla lite kort. Att, alltså, sånt där.
Alla i rummet uppskattar det.
Ja.
Alla i rummet uppskattar det. Så att, var inte rädd för att vara den här mötesledaren. Du behöver inte ens vara formell chef, men om det är du som har sammankallat till mötet eller så, så är det naturligt att du tar den rollen. Så där.
Nästa punkt för att skapa ett underbart möte.
Var tydlig med vad ni kommit fram till. Det är en punkt som jag älskar.
Yep.
Och det är ju kanske något som den här mötesledaren då får ta lite ansvar för, att så här, om mötet består av en lång diskussion utan tydliga slutsatser, så vill man ha någon som samlar upp det som är sagt.
Ja, exakt.
Okej, vad är det vi har sagt i det här mötet nu då? Vi har sagt A, vi har sagt B och vi har sagt C.
Mm. Och du kommer göra det och du kommer göra det och jag gör det här.
Just det, och det är faktiskt nästa punkt.
Okej, som lyder.
Se till att ansvaret för att verkställa beslut är tydligt.
Vem gör vad här nu?
Ja.
Vi bestämde det här, vem tar den pucken?
Och det här är då lustigt nog, alltså jag menar, det här är ju det som är på ett sätt nästan viktigast av allt.
Ja.
För att, jag menar, om man har ett syfte med mötet, då måste det ju betyda att syftet ska leda till någonting. Eller att mötet ska leda till någonting.
Mm.
Och för att mötet ska leda till någonting så måste man ju fatta någon typ av beslut och bestämma vem som ska göra det. Vem ska utföra det här vi har kommit fram till. Och gör man inte det så är ju mötet definitionsmässigt meningslöst då.
Ja, och redan det tycker jag är ganska bra att plantera direkt från början. Idag ska vi bestämma vilka skyltar vi ska ha på vilka skyltfönster.
Exakt.
Och innan vi går härifrån så ska vi också bestämma vem som sätter upp dem och när.
Ja.
Att man vet det redan innan, så att man säger, det här är hela målet.
Just det. Och om man av något skäl inte nådde fram till det, alltså man kanske stöter på någon typ av problem i diskussionen, så då får man ju bara, okej, vi får skrinlägga, och målet får vara att vi fattar ett beslut vid nästa möte som vi tar vid den och den tidpunkten.
Skrinlägga, det har inte jag hört förut. Att man lägger ett skrin. Det är det som jag brukar säga, när jag säger parkera.
Ja, parkera.
Ja. Ja. Fint, mycket skrin.
Lägga i skrinet.
Mm, det känns att där står det lite längre, ligger lite längre kanske än paus.
Kanske.
Ja, kanske blir kvar i skrinet.
Kanske för länge.
Vem vet.
När det handlar om att verkställa beslut, alltså, vi har pratat om det här med hur man sätter bra mål för att jag ska inte tjata om det i onödan. Men man vill ju att det ska vara så här tidsatt.
Just det.
Alltså innan datum X ska det här vara gjort. Och att man vill veta vem som ska, liksom, var, när, hur, med vem ska det här fixas. Bara besvara de frågorna, för annars är det så himla lätt att det inte blir av.
Mer på listan?
Jo, att problemlösningen ska vara strukturerad då. Det här är faktiskt ett ganska roligt. Jag minns att jag hörde det här första gången, det här tipset. Så.
Mm.
Och sen så hade den blicken på möten, så kunde jag se att det här stämmer verkligen.
Mm.
Det är så här, att man har ofta någon typ av problem man diskuterar på ett möte. Vad kan vara ett problem ni tar upp i er BRF?
Ja, men nu är det budgeten. Hur ska vi göra med pengarna här?
Men ofta så blir det väldigt ineffektiv kommunikation. Inte i din BRF, den verkar funka kanon.
Mm.
Men väldigt ofta så blir det väldigt ineffektivt. Det vill säga att man diskuterar flera problem samtidigt. Lina och Kalle sitter och diskuterar
renoveringen av gården.
Renoveringen av gården.
Vi ska nya plantor nu när budgeten...
Samir och Annika pratar om fukt uppe på vinden.
Mm.
Alltså det bara blir en massa som korskommunikation. Och
hur gör man för att det inte ska bli det?
Tydlig mötesledning. Så här, okej, Samir och Annika, jag hör vad ni säger om vinden, men först ska vi prata om budgeten nu och så lägger vi till en punkt sen som är det där som ni har inte glömt det, ska ta upp det, men inte just nu. Och ett annat vanligt problem är att man ofta väldigt tidigt går på lösningar. Alltså man börjar prata lösningar innan man har definierat problemet.
Mm.
Så att, säg så här, ni har kallat till möte i eran BRF för att prata om budgeten. För dig, Lina, så kanske problemet är att det är för låga hyresintäkter.
Mm.
Och för någon annan så kanske det är att det är för stora utgifter för fasadrenovering.
Ja.
Så att man har två olika problem i huvudet. och sen så definierar man inte problemet gemensamt, utan börjar dyka på lösningar direkt. Och då kommer du prata om lösningar som är så här, höja hyran. Och någon annan kommer prata om lösningar som är att skippa fasaden. Alltså man kommer bara prata förbi varandra, för att man har inte en gemensam bild av problemet. Så att det är väldigt bra att bara stanna upp och hitta en gemensam problembild innan man börjar prata lösningar.
Rita upp problemet gemensamt.
Yep.
Bra. Okej, den näst sista punkten då för hur man skapar det här underbara mötet.
Det är att ha en tydlig plan för uppföljning. Vi sa ju det här att det är väldigt viktigt att bestämma vem som ska göra vad och när och så.
Just det. Och när vi nu har satt upp våra skyltar och rätt människor gjort på rätt plats, när ses vi igen och
just
kolla
det.
Hur det gick?
Det ökar ju kraftigt chansen att det här faktiskt blir av.
Ja.
I en organisationskultur där man har den här typen av uppföljning satt i system så blir saker gjorda på ett helt annat sätt. Det här är så himla sant, så att jag kan inte nog understryka det. Att om man nöjer sig med att stanna vid själva liksom instruktionen att Jonte, det vore jättefint om du innan april är slut har fixat den där grejen, bokföringsprogrammet, nytt bokföringsprogram. Ja, absolut, säger Jonte. Men om man är i ett företag där det aldrig följs upp så kommer det vara väldigt lätt då att jag inte bara glömmer bort det.
Just det, då kommer det bli så här. Och då kan du bara ha en kort rapport på månadsmötet sista mars.
Då har man det som en punkt i nästa möte. Jonte återkopplar hur bokföringsprojektet gick. Alltså den enkla manövern. Det är bara det att den glöms bort så vansinnigt ofta. Så vansinnigt ofta. Det gör så stor skillnad.
Jag tyckte att när jag var chef att just den grejen kändes lite som så här läxförhör. Att det nästan blev så här, jag typ drog mig för den typen av sak för att det kändes som att jag så här, vadå, litar du inte på att den här personen kommer göra det?
Ja.
Och då var lösningen att hela tiden ha, det var liksom standard. Någon skulle göra en grej och när skulle den sen återkoppla? Jo, men då blir nästa möte.
Mm.
Nästa måndag så berättar du, Susie, hur det gick med den här grejen.
Ja.
Att så här, man lyfter det från personnivå upp till mallnivå.
Ja.
Och då var det mycket lättare.
Just det. Och sen så kan man ju tänka på det här då, att jobba med positiv förstärkning. Så att när saker och ting funkar vid uppföljningen så plussar man den person som har gjort rätt. Mm. Och har det inte blivit av, ja, då kan man kanske problemlösa gemensamt och försöka hitta lösningar ihop och sådär. Mm. Varför funkar inte det här och vad kan vi göra för att få till det till nästa möte?
Eller just det. Sista punkten för hur du ska få dina möten att bli bättre.
Det här är liksom lite annorlunda punkt, för den har att göra med det sociala samspelet mer. Allt annat vi har pratat om var ju det här med mötesstruktur och så. Men jag tänkte bara nämna det här, det är sånt som vi har pratat om i tidigare poddar. Och det har att göra med vår tendens till konformitet och att underkasta oss auktoritet, det vill säga informella och informella ledarfigurer. Sådär. Att det blir väldigt lätt att vissa personer får väldigt mycket airtime och sånt.
Mm.
Och att man försöker hitta någon metod som gör att alla kan komma till tals på möten. Har du något inspel där, Lina?
Där har jag haft jobbat i flera olika redaktioner och de har ju otroligt mycket hierarkier generellt. Att det finns alltid någon som är liksom någon stjärna eller en programledare eller sådär, och så ska praktikanten få liksom inte alls komma till tals lika mycket. Och där har vi jobbat väldigt mycket med generellt, med så här, man går laget runt. Mm. Alla berättar vad de jobbar med nu och vad de behöver hjälp med. Eller liksom alla en idé var. Och där det är liksom tårtbitsformat, det är lika mycket tid man har.
Ja.
Det har varit väldigt bra. För att om det är så här, ordet är fritt. Hallå, Lina Thomsgård pratade oavbrutet.
Just det, det är faktiskt en tydlig risk i sådana sammanhang, och det har vi också tagit upp, att det är inte den som pratar mest som nödvändigtvis har de bästa idéerna.
Nej, tro mig, det är det inte.
Så att det var punkterna för kanonmöten.
We broke our backs to get here and you didn't say for what. You said this was important but it seems that it is not. You were rather vague on what this small liaison would entail. But could you really not just put this in an email?
Okej, vi kör en snabb recap för att det här vill vi inte att någon ska missa.
Se till att syftet med mötet är glasklart. Kolla vilka som behöver vara med på mötet. Många som inte behöver vara med är det ändå. Se till att agendan för mötet är klar och tydlig. Bestäm vad mötesdeltagarna ska ta ansvar för i mötet. Var en mötesledare som tar kommandot om du ska leda det här mötet då. Var tydlig med vad ni har kommit fram till på mötet. Se till att ansvaret för att verkställa de här besluten är tydligt. Och ha en tydlig plan för att följa upp att det här faktiskt blir gjort. Och sen så tänk på att försöka definiera problemet tillsammans på mötet, så att ni inte sitter och löser olika problem. Sådär. Och sen fördela ordet i gänget.
Perfekt. Och jag avslutar med den absolut, absolut viktigaste punkten för mig. Hade det här mötet egentligen kunnat vara ett mejl?
If this is what it takes to keep the top brass satisfied, tell them all of this box ticking leaves one feeling dead inside, and we do not need a hookup to discuss the paper trail. Could you really not just put this in an email?
Tusen tack Björn Hedensjö, mötesexpert, psykolog, författare. Tack vår producent Clara Wallin och tack Beppo där vi spelar in vår podd. Mer från oss får ni varje onsdag. På fredagarna får ni fredagsfrågor. Tack och hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.